Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Det här avsnittet är sponsrat av Estecare. Och Helena, hur ofta får vi frågan hur man egentligen kan få hjälp med gynekologiska problem digitalt? Podden är sponsrad av Estecare, vårt företag där man kan träffa specialister inom kvinnovård via digitala möten. Alltså vart man än befinner sig i landet.
Ja, den frågan får jag ju ofta, både från kollegor och från kvinnor runt omkring mig. Men går det verkligen att få gynhjälp digitalt? Och det är klart att innebär ditt problem att du behöver göra en gynundersökning, då ska man inte söka digitalt. Men det finns väldigt mycket som går att lösa genom att lyssna på kvinnan. Till exempel klimakteriebesvär, PMS, oregelbunden mens, rikliga blödningar, mensvärk, smärta vid samlag. Det finns jättemycket som vi kan hjälpa dig med genom att lyssna på vad du har att berätta och hur det är för dig och hur det har varit under en lång tid tillbaka.
Och när vi började utreda det här så visade det sig att kvinnovården är ju faktiskt väl lämpad för digital vård.
Ja, och det här upptäckte ju jag, för jag började ju jobba digitalt på mitt sjukhus där jag jobbade tidigare. Jag började jobba digitalt där under pandemin och då insåg jag, men oj vad det här är effektivt, hur vi liksom kan ta hand om kvinnor på ett väldigt lätt sätt genom att sortera de patienter som inte behöver en fysisk undersökning, att de då får träffa en läkare digitalt. Mm. Och det sparar ju också plats och tid för de kvinnor som faktiskt behöver en fysisk undersökning att träffa någon på plats. Och det här var ju våran tes från början, att det finns väldigt mycket att göra digitalt. Mm. Och den har ju bara bekräftats av alla de tusentals patienter vi har haft på Estecare.
Och det är ju mycket patienter som har problem med klimakteriet eller mensbesvär, eller för att inte tala om postpartum. Tänk vad skönt att kunna ta ett digitalt amningsrådgivningsmöte med en barnmorska hemma från soffan i ditt hem istället för att behöva resa någonstans för att få exakt samma hjälp egentligen.
Mm. Och jag kan tycka till och med ibland att det är bättre att ta det digitalt än fysiskt av den anledningen att när man träffar någon digitalt, då är det vad kvinnan berättar som spelar någon roll. Det är inte vad jag ser när jag undersöker. För att PMS och klimakteriebesvär, det är ju, vad berättar du för mig? Hur kan jag hjälpa dig? Och inte hur det ser ut vaginalt när jag gör en undersökning.
Mm.
Så att det digitala mötet tvingar liksom fokus på vad kvinnan berättar. Mm. Och det är jätteviktigt. Så ibland kan jag känna till och med att det blir ett bättre möte av att man ses digitalt. För att man har inte det här liksom hela tiden så att nu måste vi göra en gynundersökning. Vi hinner inte prata längre.
Mm. Ja, det är jättebra. Så att det du kan göra är att du kan ladda ner appen Estecare via App Store eller Google Play. Och så kan man enkelt boka ett möte där. Till och med imorgon kan det säkert finnas tid där.
Så vi ses i Estecare-appen. Välkomna!
Hej då! Jag tror att många känner som jag just nu en stor sorg för vad som händer i Ukraina och att man känner att man vill på något sätt kunna hjälpa till men kanske inte vet exakt hur. Ett tips från oss på Gynpodden är att bidra till flyktingarna som lämnar Ukraina just nu, vilket man kan göra via UNHCR som är FNs flyktingorgan. Krisen drabbar både barn och familjer och liv och säkerhet är i fara. Och UNHCR är på plats. Så man kan bidra med olika typer av summor som kommer att hjälpa människorna som är på flykt just nu. Ett exempel är 370 kronor räcker till ett akut nödpaket som räddar livet på människor som är i en akut situation idag. Och om man bidrar till UNHCR så dubblas din gåva av Akelius Foundation. Så gå in på unhcr.se och bidra helt enkelt. Tack!
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Hej, välkomna till Gympodden.
Välkomna.
Idag ska vi fortsätta prata med Malin Drevstam.
Ja.
Välkommen Malin.
Välkommen. Tack. Och Malin har ju varit här i ett tidigare avsnitt där vi trodde att vi skulle kunna prata om både närhet och sexualitet. Men vi hann inte det. Det är ju ett otroligt stort område som är jätteintressant. Så vi delade upp det i två och idag ska vi prata om sexualitet.
Mm. Så Malin är sexolog och om ni inte har lyssnat på tidigare avsnitt med Malin här hos oss, så lyssna på det för att få en jättefin intro och bakgrund till hur vi människor är och fungerar och anknytning och vad som påverkar oss. Men sen har ju du också haft en podd sen tidigare som fortfarande finns att lyssna på.
Sexterapeuten.
Sexterapeuten. Just
det. Där tar jag upp lite om anknytning i vuxenrelationer, men också svarar jag på lyssnafrågor.
Och sen finns du som författare till
boken Lust och olust om sex, närhet och anknytning.
Superintressant. Ja, men och där pratar vi också mycket mer om vem du är. Så att jag tycker så här, nu kör vi igång. Och vill ni lära känna Malin så lyssna på det poddavsnittet som sändes tidigare.
Så dagens avsnitt, sexualitet.
Yes.
Jag tänker att vi behöver inte liksom backa tillbaka bandet så långt som vi gjorde förra gången, utan att vi dyker rakt in i sexualitet, vad det är för någonting, varför ser det olika, väldigt, väldigt olika ut för olika människor.
Det är en jättebra start, och när jag föreläser och undervisar brukar jag ibland börja med en sån liten brainstorming där jag skriver ordet sexualitet eller sex på tavlan. Och så liksom bara, vad associerar ni till när ni ser det här ordet? Då brukar det nästan alltid börja med positiva saker som har med njutning, närhet, kommunikation, kärlek och så att göra. Men om jag skulle fråga er, vilka andra saker skulle kunna dyka upp som association till sex? Eller vilka mer saker? Kan vi brainstorma med
mig? Alltså, tänker du negativa?
Nej, jag tänker ingenting i övrigt uttaget.
Ja, men jag tänker att det kan vara anspänningar.
Mm. Jag tänker direkt, någonting, för mig i alla fall, associerat väldigt privat.
Ja, privat.
Det tänker jag. Direkt.
Absolut.
Ja, om man nu inte bara ska ta de positiva aspekterna så kan det vara... Gud, vilken brainstorming, Malin.
jag kan rota lite i mitt skafferi. Jag har ju gjort det här många gånger och vet vad som... sex kan ha med ångest att göra. Sex kan ha med plikt att göra. Sex kan ha med förväntan att göra. Sex kan ha absolut med njutning och utforskande och massor med positiva härliga saker. Det kan också ha med makt att göra. Det kan ha att göra med vara en handelsvara. Sexualitet och sex är en aktivitet. Många pratar om fortplantning. Ja, förr i tiden hade vi sex främst för att fortplanta oss. Nu har vi verkligen inte sex för att fortplanta oss. Och så som fortplantningsindustrin håller på att säga. Nej, men alltså, det går mycket väl att fortplanta oss som art utan att blanda in sex i det hela. Mm. Så sex är verkligen någonting vi gör för...
Tänker du IVF-industrin nu?
Till exempel. Ja, men förr i tiden innan den fanns så var det enda sättet att bli gravid att ha sex. Men nu har vi sex och oftast vill vi inte bli gravida när vi har sex. Så vi har sex för andra motiv. Så det här, varför har vi sex? För att njuta, eller för att känna mig tröstad, eller för att känna mig sedd, eller för att känna mig duktig eller bekräftad, eller lära mig något nytt, eller inte bli bortstött för att behålla min partner.
Mm.
Man kan ha sex om massor med olika skäl, för att jag är tvingad till det helt enkelt. Så varför vi har sex och vad sex är, det är så otroligt stor spännvidd.
Mm.
Och väldigt många människor har direkt negativa associationer till sex, både för att de har det på någon slags värderingsskala. Sex är ful, fel och dåligt. Mm. Smutsigt och syndigt.
Mm.
Jag vet inte om ni har pratat om begrepp tidigare, men bara en sån sak som mödomsinne och oskuld.
Mm.
Blygdläppar.
Mm.
Min kompis och kollega Susanne Larsdotter har introducerat könsläppar. Det är briljant.
Mm.
Jag vet inte om hon har hört det i sin tur någon annanstans, men oavsett så tycker jag att det är super, super viktigt att tänka på, vad säger vi egentligen? Är det en blygd?
Mm.
Är det någonting vi ska hemlighålla, våra blygdläppar till exempel? Att förlora oskulden, det kallas för sexdebutera. Alltså det är många saker som vi behöver tänka på. Sex är så ofantligt stort område. Egentligen kan man säga att nu till exempel sex- och samlingsundervisningen heter ju från och med nu tror jag i år, eller om det var juli förra året, den heter sex, samtycke och relationer. För att, och det är meningen att det ska vara genomgripande i alla skolämnen. Alltså även en mattelärare ska kunna prata sex, för att sex genomsyrar allt. Sex eller bristen på sex, eller sex som någonting problematiskt. Så det är ett väldigt brett ämne, och när man kommer till mig då, jag vet att ni undrade lite grann om det i förra programmet. Vad gör att man söker mig? Då är den vanligaste orsaken att man har olika nivåer av sexlust. Och det i sig behöver inte betyda att någon har en problematisk nivå. Den är bara olika.
Mm.
Och sexlust genom livet varierar. Om man kan ha lite, ja, när jag är stressad på jobbet, då har du en lugn period.
Mm.
Eller när mina föräldrar är sjuka, då är du bästa fysiska formen ever.
Mm.
Eller, alltså det kan vara massor med saker som gör att våra sexuella intressen inte matchar varandra. Är man då tryggt anknutna och känner att vi har de här marginalerna, några månader med sunkigt sex eller inget sex är inte hela världen, för vi vet att vi kommer ta igen det här. De relationerna söker sig ju sällan till mig, utan det är ju relationer där på något sätt har blivit en maktkamp eller en låsning eller ett ämne som är så infekterat att man inte kan prata om det längre. Jag har par som några par som är så här, vi har bara sex en gång i veckan och det är ett problem för dem, medan andra säger vi har inte haft sex på 10 år och det är ett problem för dem, men i 9 år var det kanske inte ett jättestort problem, men när det blev 10 år då var det ändå fan, vi måste ta tag i det här.
Men det är ju fantastiskt. Har du sådana par som inte har sex på 10 år och som ändå söker hjälp?
Ja.
Det är ju fantastiskt.
Och som har fortsatt vara gifta.
Och man då, då är det ofta man frågar, vad är det som gör att ni söker just nu då? Varför sökte ni inte efter 8 år? Mm. Eller? Men då är det saker som dyker upp. Det är kanske någon som, kanske är det så att barnen har flyttat hemifrån och det plötsligt öppnar upp då. Vi har alltid trott att då kommer sexlivet komma igång när barnen har flyttat hemifrån.
Mm.
Och så gjorde det inte det. Alltså man har gått och trott att saker och ting ska lösa sig med tiden och så har det inte det, och till slut så känner man bara nej, vi måste ta tag i det här, annars kanske någon kommer vara otrogen eller annars har vi ju ingenting gemensamt längre eller.
Hur viktigt är sex i en relation, i en parrelation?
Ja, det är faktiskt också en fråga jag brukar ställa. Hur viktigt är sex? Och jag som jobbar med sexuella utmaningar tänker ju att sex är världens källa till livskraft och energi, och det är en superbra vitamininjektion i livet. Så jag har ju tänkt att sex är livsviktigt. Men ju mer jag har jobbat med det, desto mer tänker jag att sex är sjukt värdefullt.
Mm.
Om man känner sig trygg med sex, då är det verkligen en oxytocinkälla, som vi var inne på förra avsnittet. Det är verkligen en källa till välmående när sex funkar. Men det finns också människor som frivilligt väljer bort sex. Jag brukar ibland tänka på typ Dalai Lama, andra munkar jag träffat när jag varit på retreater och så, att de har ju ytterst meningsfulla liv utan sex. Men då har de frivilligt valt bort det och har fyllt livet med annan meningsfullhet. Så att det är ju olika. En del hamnar tyvärr i en dynamik som jag brukar kalla för hovrande. Och det är jag vill också tillägga att förra gången pratade vi om personer som är tryggt anknutna, som ser närhet och sex som någonting positivt i största delen. Och sen kan det smygas in issues i de relationerna, och det är det jag pratar om nu. Sen har vi också par där någon eller båda är väldigt, väldigt otrygga. Och då är det mycket större saker och mekanismer som ligger bakom och skapar den här sexuella problematiken. Mm. Men om vi tittar på dem som har haft perioder av bra sex, har erfarenheter av bra sex och så lirar det liksom inte riktigt, då kan man komma in i massor med olika beteenden. Ett som jag kallar då för hovrande, och det är när en person säger nej älskling inte nu, eller nej inte idag, eller nej jag är trött, och så blir det lite för mycket nej. Om den här partnern då har, som vi var inne på förut, kärleksspråket sex, då kommer den känna sig väldigt oälskad och väldigt oaccepterad. För sex handlar väldigt mycket om att står du ut med, accepterar du hela mig, med hela min kropp, med alla mina vätskor. Alltså det finns en längtan efter, är hela jag okej? Ofta som uttrycks via sex. Och om då man får höra nej, 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 då börjar man tvivla på sitt värde i relationen ibland. Den som får höra mycket nej. Och sen beror det också på hur mycket hur de nejen ser ut och hur ofta de kommer. Men om den personen som säger nej mår dåligt av att säga nej, man kanske får dåligt samvete eller skuldkänslor, eller blir irriterad över att partnern i sin tur surar. Då börjar man kanske dela ut sex lite som ett, ja vi river väl av det då, så är det gjort. Då kan jag lugna, då är det lugnt en vecka till eller två veckor till eller vad det kan vara. Så då delar man ut vad jag kallar för husfridsex. Ni har säkert stött på det begreppet förut. Jag har sex för husfridens skull, inte för att jag själv vill njuta. Och då är motivet att hålla partnern lugn eller slippa något sämre som skulle kunna hända. Om den partnern då som har uppvaktat och tagit initiativ helt plötsligt, va? Får jag sex nu? Varför? Men nu? Hur kommer det sig? Du har ju sagt nej liksom i 6 dagar och plötsligt den 7:e dagen får jag ja. Vad var det nu som? Då kan den personen börja, det här sker också väldigt mycket omedvetet. Det kallas för intermittent förstärkning. Och du, Lydia, som har hund, vet ju vad det betyder att ge en hund mat vid bordet vart 7:e gång. Men sen säga nej 6 gånger. Vad skapar det för beteende hos hunden?
Han kommer fortsätta tjata.
Exakt. Det kallas för intermittent förstärkning på psykologspråk. Och det är också det som är den absolut starkaste beroendeframkallande mekanismen. Det är det som ligger bakom enarmade banditer. Att du får hux flux utdelning och sen får du ingenting och ingenting och ingenting. Så får du hux flux. Så det är ovissheten om det blir något som gör att jag huckar in i beteendet. Så om den personen som delar ut husfrid sex med oregelbundenhet kommer få en partner som inte slutar hoppas och uppvakta. Hänger ni med? Och plötsligt har de båda två krokat i ett väldigt, jag kallar det för hovrande beteenden. Och vi pratade om sex, som är det viktigt med sex? För den personen som huckas in i det här och plötsligt, wow, plötsligt blir det utdelning. Den kommer börja skala av andra viktiga saker i sitt liv. Sluta gå på träningen för att jag är bättre att jag är hemma, för det kanske blir utdelning. Förstår? Alltså ja. Jag har sett så många exempel på det här. Eller sluta umgås med sina vänner för att det kanske blir utdelning, man vet aldrig. Och ibland pratar man om, ja, är du sexolog? Är du en sån där som schemalägger sex då, eller? Och det här är faktiskt en av de gångerna jag tycker att det är en poäng. Att ett par avsätter tid för att ge utrymme för sex att kunna hända. Man har alltid rätt att säga nej. Men om man gör det regelbundet, då kan den personen som har krokat fast i jakten, då kan den släppa det de andra dagarna.
Eller och då tvärtom, handlar det egentligen inte för den personen som hovra då, eller vad man säger, har ju inte ett jättestort sexbehov.
Nej, egentligen, det är ett annat beroende som uppstår.
Exakt.
Så att det smyger sig in psykologiska mekanismer som egentligen inte har med en sexuell kåthet eller lust att göra. Så man behöver liksom lite grann få syn på det här, och då behöver man antingen så bestämmas för att avsätta tid på lördagar när barnen är på simträning eller något sånt. Så att båda två visar vi prioriterar närhet och sex i den här relationen. Eller så gör man tvärtom och bestämmer sig för att ha 6 fria dagar. It ain't gonna happen. På tisdagar kan du gå och spela innebandy med dina kompisar. För sex kommer inte hända, för det har vi bestämt. Så man behöver liksom få lite tydlighet. För att det är det här, kommer ni ihåg att jag i förra avsnittet pratade om oförutsägbarheten. När en förälder är förutsägbar i hur den visar kärlek och närhet till sin barn, då kommer barnet bli tryggt. Om föräldern är oförutsägbar, då kommer barnet bli krävande eller pejlande.
Mm.
Och vi vill bort med det där pejlandet.
Mm.
Så man båda personer, alltså det är den personen som känner sig jagad, behöver förstå att ditt sätt att hantera det här bidrar till jakten.
Mm.
Utan att det såklart är medvetet väldigt många gånger. Mm. Så de mekanismerna kan vara bra. Och då, så det handlar ibland bara om att par behöver få syn på de här mekanismerna. Men jag skulle säga att den vanligaste sexuella utmaningen jag möter är ju att par inte prioriterar närhet och sex.
Mm. Men ingen av dem. Men man kommer ändå till dig för att man vet att det är viktigt, eller?
Ja, de är lite så här, är vi onormala som är så här, har så här lite sex? Eller kan du, alltså ibland säger jag till par att när ni har sex, då verkar ni njuta av det, har jag hört er berätta nu. Mm. Ja, det stämmer. Okej, så ert problem är att ni inte har sex så ofta som ni tycker att ni skulle vilja ha.
Mm.
Ja, så är det. Så det ni behöver är egentligen inte en sexexpert, ni behöver en PT som ser till att det blir gjort, om du förstår vad jag menar.
Mm.
Alltså någon som har, de behöver disciplinera sin närhet och sin intimitet och sitt sexliv.
Mm.
Sen kan det såklart ha gått troll i även det.
Mm.
Det sexet vi har blivit så enformigt till exempel, eller jag tycker inte att du ger mig tillräckligt mycket uppmärksamhet eller närhet i övriga tiden, så varför ska jag plötsligt ställa upp? Och det kan man ju behöva klura på, men det är inte i min värld. Det är inte alltid helt lättlösta utmaningar, men de handlar inte om svår otrygghet.
Nej.
Om man kan säga att gå till en sexolog eller en psykoterapeut, som, alltså egentligen är ju min grundkunskap psykoterapi, om man säger så. Det är viktigt att ha den kompetensen, tänker jag.
Mm.
Och sen har jag ju vidareutbildat mig när det gäller sexologi, så att jag kan se även funktionsproblem och sånt. Men om man tittar på själva dynamiken i relationer, så är det ju, är det ett tryggt par som har normala sexuella utmaningar, så kan det handla om att få dem att se på hur de prioriterar sina aktiviteter i livet.
Mm.
Alltså när den här närheten som ni tycker att ni borde ha, när ska ni ha den? Ni kan inte ens enas om en tid att gå till terapeuten. När ska ni då hinna vara nära? Så mycket handlar ibland för mig om att så här, ser ni vilket orimligt livspussel ni har skapat åt er själva?
Mm.
Ibland har man inte ens skapat åt sig själva, utan man har barn med speciella behov. Man kanske själv har speciella behov, eller så har man släktingar eller föräldrar med speciella behov.
Mm.
Så att ibland sitter man i en soppa, men då är det ofta mer begripligt. Så när man väl söker sig till en sexterapeut eller en sexolog och psykoterapeut, alltså det är lägre tröskel går till en parterapeut än till en sexterapeut.
Mm.
Så då är ofta problemen ganska allvarliga när man kommer till
dig.
Mig.
Mm. Jag har en fråga. Det här handlar ju mer om omständigheter som vi pratar om nu. Mm. Att så här schemat ut på ett visst sätt, eller att någon, det har blivit någon bugg i relationen på något sätt. Om man går tillbaka till sexualitet, vad är det?
Vad är sexualitet utifrån anknytningsteorin?
Nej, men jag tänker mer i kroppen. Alltså, vad är det? Är det att du får ett påslag av något hormon? Varför ser en sexualitet olika ut mellan människor?
Menar du sexuell upplevelse då?
Sexlusten tänker jag på.
Sexlusten, okej, okay, bra. Det är väldigt noga med begreppen.
Ja, men jag förstår. Jag insåg det själv nu när vi pratade. Sexlusten menar jag nog. Det som ändå kanske formar din sexualitet på ett sätt.
Absolut. Och sexlust, om jag bara skulle, ja, det kanske blir för intimt att fråga här, men om jag tänker på mina klienter.
Mm.
Jag gjorde nämligen en studie på en intervjustudie på 5 kvinnor som handlade om att utforska vad är egentligen sexuell njutning.
Mm.
Där jag satt i en timme var med 5 kvinnor mellan 19 och 29 och frågade dem precis det här. Hur känns det i din kropp när du känner lust? Hur vet du att det är sexlust du har? Och hur känner du när du njuter? Vad i kroppen är det som uttrycks då? Och det är ju väldigt få som vet det och kan berätta det faktiskt. Men ja.
Eller, men jag tänkte till dig som läkare, Helena. Mm. Liksom fysiologiskt, om man ser på människokroppen, är det ett hormon som utsöndras? Kan du det här?
Jag tittar på Malin. Är det oxytocin? Alltså det driver ju inte, lusten tror jag är mycket mer det som vi har varit inne på, att det är stadier i livet. Alltså dels är det ju den här första relations, alltså tiden i en relation, det är ju någonting, det är ju en kemisk.
Det är egentligen en cocktail av hormoner.
Ja, en cocktail av hormoner. Mm. Men sen liksom senare i livet, när de här första 6 månaderna gått över liksom, eller så, vad är det som gör att man har olika lust i livet? Och det tror jag är omständigheter i livet. Alltså,
bara? Alltså att man har, människor har inte olika sexlust i grunden?
Nej, nej. Du är inte född med, här föds Lydia, vi ger henne 7 av 10 sexlust.
Ja, nej.
Och här kommer Kalle och han har 9 av 10. Nej,
och det här med att killar alltid vill och alltid har jättehög sexlust, det stämmer inte heller. Nej. Det är ju bara socialt konstruerat.
Exakt,
så
exakt.
Det beror på var man är i livet, hur man sover, hur mycket ångest man har, hur mycket man jobbar, om man har mediciner som påverkar, om man, och så vidare.
Och man skulle kunna säga att en grundläggande hormonet är oxytocin. Oxytocin får oss att öppna upp, bli mottagliga, tillgängliga och nyfikna. Och det gör ju att vi vill vara nära. Men att sen gå från att vara nära till att vilja ha sex, då ska sexet ha en slags belönande funktion. Och då kommer vi in på dopamin, som är liksom belöningshormonet. Och det betyder att det sexet jag vill till ska vara någonting jag tänker är härligt och belönande.
Och sen kommer jag ihåg från då den sexologin som var under min specialistutbildning att det handlar ju väldigt mycket också om att sex föder sex, eller lust föder lust. Så att, bra sex, precis. Förlåt. Och att man, har man kommit ur den spiralen, så då pratade man faktiskt om schemaläggning där. Att se till att ni ligger tisdagar och lördagar, då kommer det liksom tuffa igång den här liksom önskan att vilja ha sex. Och exakt vad det är, om det är säkert hormonellt, men det är också något center i hjärnan som inte kommer vara som blir stimulerat.
Alltså man kan säga att det är hormonerna som styr hur vårt nervsystem utvecklas i det här fallet. Säger jag som inte är en hjärnforskare på något sätt. Men om jag är med om någonting härligt, så vill jag vara med om det igen. Och jag gör det tillräckligt ofta, så kommer jag inte uppleva det som en ansträngning.
Nej.
Plus att jag dessutom har marginaler, att det behöver inte vara perfekt varenda gång, för vi kommer ändå ha dem några dagar igen. Men har man sex väldigt sällan, då ställs kraven
stor
på att
pressure.
Då jädra ska det bli bra också. Och blir det inte bra, då blir det ingenting man längtar efter. Så att den grundläggande sexuella ekvationen, jag har tjatat om den i så många olika sammanhang, så ni som lyssnar och har hört mig förut kommer att höra mig säga det. Mycket vill ha mer, lite vill ha mindre. Så enkelt är det. Men du ska ju inte ha mycket dåligt sex. För då ger det en eftersmak som inte alls är gynnsam, utan det ska ju vara någonting som du får ut något av. Det behöver inte vara orgasm, och det behöver inte vara så att du alltid får ut något av det, men du njuter av att se att din partner får ut något av det. Och då kommer vi över till en andra. Jag har precis pratat om husfrid sex. Och då kommer vi över till det jag vill introducera mer, som är gåvosex. Och när man tittar på tryggt anknutna par, där man känner sig känslomässigt sedd, man känner att partnern finns där för en och bryr sig, de har mycket större tillgång till sex i ett mycket bredare register. Det vill säga, jag märker att du är sugen. Jag är inte supersugen idag, men jag kan gärna hjälpa dig att njuta om du vill. Så att man kan vara generös med njutning utan att man ser det som ett tvång eller plikt, utan mer som en omtänksamhetshandling. För jag mår bra av att se dig njuta, men just idag känner jag mig för långt borta från att komma i form själv. Eller så kanske jag kommer i form, märker jag, när jag faktiskt ger mig in i det här och förvånar mig själv. Jag ville tydligen trots allt. Så att kunna ge sex som en omtänksamhet och omsorgshandling som ger en god eftersmak, och det är där eftersmaken är det viktiga. Inte så här, vad skönt, nu blev jag av med den där grinigheten. Eller en del som har givit husfrid sex, och det vill jag säga att det är lika vanligt bland män att ge det till sina kvinnor. Så det är absolut inte ett typiskt kvinnobeteende. En män kan mycket väl ha sex utan att egentligen vara sugna. Vilket betyder att om jag inte står ut med risken att min partner kommer vara tjurig, utan jag har sex, och efteråt så visslar min partner och är supernöjd, och jag tänker bara, fy fan, nu kan du minsann vissla och vara glad. Men alltså, det har jag hört så många.
Har du inte så mycket andra problem då också? För då känns det nästan som att du har en aversion mot din partner.
Jo, både en aversion, men också en tanke om att män är på ett speciellt sätt, eller kvinnor är på ett speciellt sätt, och det är typiskt si eller typiskt så. Apropå det här med att du föds inte med en given sexlust. Utan
det var jag trodde det ändå. Jag trodde så här, Ja, sexlusten drivs av hur mycket testosteron du har, och du har olika mängd testosteron i kroppen. Ja, alltså det fanns en sån förklaring.
Ja, nej, då skulle ju läkemedelsindustrin ha levt på den för länge sedan. Mm. Det är ju liksom the golden remedy. Mm. Det man pratar ibland om den som uppfinner det rosa Viagra. Men där kan man säga att, alltså att en man, att ha Viagra betyder att du hjälper svällkropparna att få blod och hålla kvar blodet i penis. Det handlar inte om att du tar hjälper ett piller med sexlust.
Nej, just det.
Och kvinnor som tar Viagra får också svullna könsorgan. Men om lustcentrum i hjärnan inte hakar på.
Mm.
Alltså kvinnor märker inte i samma utsträckning hur deras kön reagerar. Så att det här finns intressanta studier på, som man har gjort med kvinnor som får ha temperaturmätare och blodtrycksmätare i underlivet. Samtidigt som de får titta på filmer. Och män får också göra det.
Mm.
De får titta på neutrala filmer. Typ någon dokumentär eller något sånt där. Någon snutt. Och sen ska de samtidigt rapportera hur deras kön beter sig.
Mm.
Och sen får de titta på filmer med erotiskt material. Och sen ska de samtidigt rapportera hur deras underliv har reagerat utifrån. Är det varmt? Är det svullet? Känner du någon respons? Där männen, 9 av 10 män tror jag var, kunde liksom gav, ja, jag fick stånd. Det var väldigt hårt stånd faktiskt.
Mm.
Och det är precis vad instrumenten indikerar. Så männens, vad säger man?
Upplevelse överensstämmelse. Och det fysiska stämmer överens.
Mm. Det stämmer överens i väldigt hög utsträckning.
Mm.
Medan hos kvinnor var det bara 3 av 10 som kunde sätta ord på vad som faktiskt hände.
Mm.
Och resten la inte märke till vad som hände. Eller la märke till det men vill inte erkänna det sig för sig själva. Eller la märke till det men vill inte berätta det för någon annan.
Mm.
Så kvinnor har mycket mera hinder från att vara i kontakt med vad som faktiskt händer. Och det tror jag har med den här inlärningen att göra. Att pojkar har sitt könsorgan på utsidan och pillar och petar och drar och får direkt feedback. Alltså vi pratar mycket om biofeedback nu. Alla de här Apple Watches och sånt där som vi har, det är ju bio. Hur ser min puls ut nu? Och männen har ju en sån direktrespons.
Ja, men det är också nedärvt från generation till generation till generation att vi kvinnor ska ju inte vara sexuella. Nej, men varandra, så att det är ju, det tycker jag lite i sig att det håller på att ändras.
Ja, jag hoppas verkligen det. Ja. Men det, så man säger så här, även om kvinnor uppmuntras att röra vid sig själva, utforska sig själva, så är det ändå ganska ergonomiskt opraktiskt.
Mm.
Alltså en kvinna kan inte se responsen om man inte använder spegel och aktivt letar. Så att en kvinna behöver bli väldigt duktig på att inuti
känna
vad som händer.
Mm.
Men ju duktigare man blir på det, desto mer tydligt märks. Så kvinnor, apropå min studie om sexuell njutning, de kvinnorna, för det var kriterier, var, har du upplevt sexuell njutning, kan du tänka dig komma och berätta om det?
Mm.
De var otroligt medvetna om hur deras kroppar reagerade på sexuell respons.
Mm.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Den här veckans avsnitt av Gympodden är sponsrad av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Helena, preventivmedel kan ju ha fler fördelar än att bara skydda mot graviditeter. Kan du berätta mer?
Ja, jag brukar alltid fråga om det när jag ger preventivmedelsrådgivning, för att kvinnor som har väldigt riklig mens eller som har mycket mensvägg till exempel kan ju behöva ett preventivmedel som också minskar eller till och med tar bort menstruationerna. Och hur vet man då om man blöder rikligt? För alla vet ju bara hur ens egen menstruation är, så att säga. Och då brukar vi ha som riktmärke att om man blöder 7 dagar eller mer,
om man måste gå upp och byta skydd på natten för att man blöder igenom, eller om man behöver om man blöder så mycket att man behöver byta tampong till exempel varje timme, eller använda liksom dubbla skydd dagtid, då blöder man för mycket. Liksom om man blöder med mycket klumpar och koagel, det är också ett riktmärke på att man blöder för mycket.
Jag tror att det är många kvinnor som blöder för mycket och inte vet om det.
Jag vet att det är många som gör det.
Ja.
Träffar ju dem ofta.
Ja.
Och i alla tider så har ju flickor fått höra att det är så här det är att vara kvinna.
Och det är det inte längre.
Nej, det är faktiskt inte det. Utan vi måste göra mera för att hjälpa kvinnor med sina menstruationer. Om man då kan kombinera preventivmedel med en behandling för riklig mens, så tycker jag att det är otroligt praktiskt.
Ja.
Så det behöver inte vara någonting fel, alltså att det är någonting som är inte normalt i din kropp, men det är inte bra att blöda rikligt varje månad.
Nej.
Så på mittpreventivmedel.se, då kan man gå in och läsa mer om det här. Man kan också göra menstestet, där du kan få mera information om hur din mens är och vad som kan vara bra för dig.
Mm.
Och sen så tycker jag att man ska boka en tid för rådgivning kring sin mens och prata med någon som verkligen kan det här och inte nöja sig med svaret att det är så här det är att vara kvinna.
Jag tycker att det var en upplysning för mig när vi började podda om gympodden att preventivmedel inte bara används för att inte bli gravid, utan det används också som läkemedel för att hjälpa kvinnor med olika sjukdomar eller tillstånd, eller till exempel om man har problem med väldigt riklig mens.
Mm. Så mittpreventivmedel.se, gå in och gör menstestet och se till att du skaffar dig en riktigt bra menshälsa.
Mm. Tack Bayer.
Tack så mycket. Hej då.
Nu kör vi på lite frågor här. Mera frågor. Du har ju ställt lite frågor här vartefter, men vi har ganska många kvar.
Ja, det har vi. Jag tänker ju för sig att jag skulle vilja ta ett sista liksom stort område innan vi går in på det. Mm. Och det är, ja men dels förändras, det här känns i och för sig kanske som att vi har varit inne på att det är omständigheter om sex.
Men förändras liksom sexualitet över tid?
Ja men precis, det är sexlusten eller sexualitet, precis. Förändras den över tid?
Kvinnor i klimakteriet, Maja. Hur är det med dem?
Kvinnor i klimakteriet, tänker jag. De kvinnor som har en god relation till sin lust och sina underliv och känner sig trygga att få vara i förändringen som klimakteriet innebär, behöver inte alls ha en påverkad sexlust.
Nej.
Så jag tänker inte att man ska tänka klimakteriet lika med sänkt sexlust. Däremot så kan det ju de torra slemhinnorna, det kan man liksom inte med vilje styra på något sätt.
Utan det kan man ju behöva. Låt oss gynekologer hjälpa till med det då.
Exakt, exakt. Så jag tänker att det är, var inte rädda för vad klimakteriet kan göra med sexlusten. Och jag som själv precis är i klimakteriet kan ju konstatera att klimakteriet är en sak och jag har blivit otroligt påverkad av det och kämpat supermycket med. Jag var helt knockad av hur mycket jag blev orolig, ängslig och sådana. Men det är också andra saker som händer med kroppen som inte nödvändigtvis som klimakteriet gör. Man börjar få känna av lite förslitningsskador. Mm. Alltså det är mycket saker som gör att sexlivet inte pikar när vi blir plus 50. Men det är inte alltid klimakteriet som är orsaken eller förklaringen. Så att har man en god relation till sex och sig själv innan, så kan den mycket väl överleva klimakteriet utan problem.
Mm.
Däremot så behöver man gå in med nyfikenhet, undra hur min sexualitet kommer se ut nu, för den kommer förmodligen förändras på något sätt, inte minst för att man behöver kanske tillföra glidmedel eller någon olja eller någonting sånt. Så, i en enda individ så förändrar sig sexlusten över tid. Både för att åldern, alltså mycket pratar om tre sexuella åldrar för kvinnor. Första är vid puberteten. Gå in nyfiket och undra hur jag kommer vara som sexuell varelse. Vad kommer jag tycka om? Vad kommer jag inte tycka om? Och så. Efter barnafödandet, då har man oftast fått en ny relation till sin kropp som har gått igenom eventuell graviditet. Och har man inte haft en graviditet så har man i alla fall kanske småbarnsnätter och trötthet och allting sånt. Men man får en annan bild av sin kropp. En del får ju negativa konsekvenser av en förlossning, till exempel förlossningsskador, och behöver lära känna sin kropp på nytt. Medan andra upplever, shit vad min kropp klarar av, wow, och blir superstolt och känner sig som superstarka och verkligen kan glädjas åt det på det sexuella planet också.
Mm.
Så puberteten efter barnafödandet och i klimakteriet, och då behöver man vara nyfiken på sin sexualitet, men man ska inte utgå ifrån att den kommer bli försämrad.
Och sen tänker jag så ofta när det kommer till kvinnor, och att man oroar sig så mycket för ålder och för att man ska förtvina, och många undrar så här, återbildas underlivet efter klimakteriet och hur blir det? Och jag vill verkligen liksom stärka kvinnor att det blir bra. Alltså jag är ju 41, men jag träffar många kvinnor som är äldre, och en del har inte sex och tycker inte att det är något stort problem, men många har sex och är superintresserade av det, om det nu kommer till just den frågan. Och att, att man ska jobba jättehårt för att behålla sin hälsa, så att inte gå upp i vikt, det är jättejobbigt. Det är jobbigt ur så många olika synpunkter. Man får mera ont, men liksom, att försöka behålla vikten, att försöka behålla god hälsa och kostvanor och liksom fysisk aktivitet, det blir bra. Och jag hoppas verkligen att man inte går oroa sig i onödan. För det blir inte bättre av att gå oroa sig i onödan.
Nej, eller? Verkligen inte. Och då tänker jag så här, att odla sexet med dig själv. För att den som fördelar med klimakteriet är ju till exempel att du inte behöver oroa dig för att bli gravid längre. Du kanske slipper preventivmedel som du inte har velat ha eller mått bra av. Men det viktigaste är ju hur relationen ser ut. Hur mycket får din nyfikenhet slash undran kring hur du fungerar plats i relationen? Är det någon, har du en partner som absolut vill att allting ska ske på exakt samma sätt som förut? Då kan det ju bli lite problematiskt, för man kanske behöver göra vissa justeringar. Vissa ställningar kanske inte är lika sköna som förut. Man kanske behöver en annan typ av inledande smekövningar eller smekningar eller annat. Eller man kanske behöver piffa med lite mer krydda, lägga till lite fantasier eller så. Och har man en partner som i sin tur brottas, för jag träffar ju väldigt mycket män, och många män som börjar få problem med erektionen kan behöva lite mer både se över sin livsstil, apropå stress och övervikt och hela de bitarna, men också kan män behöva lite mer annan typ av smekning. Jag vill inte använda ordet förspel, men det man gör innan en eventuell penetration behöver kanske vara längre och se ut på ett annat sätt även för männen. Så det kan ju, man behöver säga, oj, jaha, nu har vi tydligen, nu funkar vi inte som vanligt. Vad tror du att du behöver och vad tror du att du behöver? Och jag har haft par som har varit i 60 plus åldern som kommer till mig, och först hos mig efter några samtal vågat sätta ord på att de skulle faktiskt vilja gå till en sexbutik båda två för att titta efter leksaker som skulle kunna spajsa upp eller berika. Men de skulle aldrig ha vågat börja prata om det någon annanstans.
Tänk vad kul de ska ha när de verkligen har kommit till det. Kommer fram till det. Så kul.
Ja, men det var verkligen så. Vi är inte i Stockholm så ofta, Malin. Jag vet att vi har 10 minuter kvar på vårt samtal här, men kan vi gå? För de stänger affären snart.
Det är så underbart.
Men nu kan vi går in på lyssnarfrågor, för att många av de här frågorna går ändå in lite på det som jag tänkte att vi skulle prata om. Så vi låter oss köra.
Sex efter förlossning, vad kan man förvänta sig?
Jag tänker att sex efter förlossning, det tror jag du kanske har bättre koll på rekommendationerna. Men i min värld så är det ju, se till att ha mycket närhet. Se till att göra saker som känns lustfyllda. Men avvakta med all form av penetration tills du känner dig redo för det. Och då tänker jag att man kan mycket väl... Nu blir jag väldigt specifik och detaljerad här, så ni som blir besvärda av alla lyssnare får hålla för öronen.
Lyssna ändå.
Nej, men jag tänker så här, låt, om du har sex med dig själv, låt en sexleksak ligga mot slidöppningen, mot vulvan. Låt en erigerad penis, ollonet, låt det ligga emot. Vänta, vänta, vänta tills din kropp säger välkommen. Eller... kom nu för tusan, jag står inte ut med att vänta. Så vänta in, men inte genom att sitta i varsin sida av en tv-soffa. Man behöver liksom närma sig Men, för det är ju det många är oroliga för, att tänka sex efter förlossning. Mm. Hur ska själva penetrerande biten? Mm. Så annan typ av sex kan man ju ha hur mycket som helst. Men det är ju som du säger, ibland är man ju väldigt trött på fysisk närhet för man går och bär ett barn hela tiden. Mm. Så,
men får jag lägga till där en grej då? När man ammar så har man ju lägre östrogendoser i kroppen än vad man har vanligtvis i fertil period. Och då blir slemhinnorna ungefär som en kvinna som är efter klimakteriet. Så de blir sköra och torra och kan göra jätteont av sex av den anledningen. Mm. Och då kan man verkligen använda massor med glidmedel. Använd glidmedel. Och var inte orolig för den där första samlaget där man har sex efter graviditeten och förlossningen. Och så tänker man, shit vad ont det gör. Det har inte att göra med att du har en förlossningsskada som inte har läkt. Det har att göra med, eller det kan jag inte lova. Mm. Men jag kan säga, i många fall så har det att göra med att slemhinnorna är så sköra och torra att det därför gör ont. Så,
vilket gör att man spänner sig. Spänner och när man spänner sig så gör det ju såklart ont och blir trångt.
Ja. Så precis, ha inte sex om det gör ont. Använd glidmedel. Och sen kan man också använda receptfritt östrogen eller få östrogen på recept som används lokalt i slidan så att man liksom boostar de där slemhinnorna igen tills dess att man får tillbaka sin ägglossning, sin mens och liksom är tillbaka i normal östrogen.
Vad var det kvinnokliniken tipsade om? Var det under amning?
Det är ju under amning. Ja. Det är under precis den här perioden. Ja. Så vaginalt östrogen om man tycker runt, eller bara glidmedel om man tycker det räcker. Ja. Och det kommer tillbaka liksom stunsen i slemhinnorna när man får tillbaka sin ägglossning. Men det är jätteviktigt att tänka på.
Och där vill jag också säga att du måste vara noga med att lusten finns bakom allt det här. Så att du inte så att säga ställer upp på penetrerande sex med massor av glidmedel under amning, fast att du själv inte vill det. Så att leta efter och odla din lust.
Vi brukar ändå säga lite så här att man ska försöka ge sig upp på hästen efter ett tag. Även fast man tänker, åh gud, jag vill inte, jag orkar inte. Så att man kanske ändå, det är klart att man inte ska göra det mot sin vilja, men lite det här som vi pratade om att
mycket väl, ja, men det bygger ju på att du har goda erfarenheter av sex och att du vågar. För ibland så vågar man inte säga hur läskigt sex kan vara.
Men kanske också att man börjar med de övningarna som du sa, Malin. Alltså att man kanske inte börjar direkt med en penetrationssex fast kvinnan inte vill, utan att man börjar försöka känna.
Jag behöver som kvinna känna, kom in i mig, jag står inte ut längre. Ja. Den längtan. Sen kan man ju vara rädd för hur kommer det kännas att bli penetrerad. Gud vad det låter hemskt när man säger så. Men. Så att man behöver få känna att man har kontakten. När jag jobbar med olika typer av smekövningar vid smärta vid sex, då jobbar jag just med att låt ollonet ligga emot. Sen ska kvinnan i det här fallet, eller den partner som tar emot erektionen, oavsett om det är man eller kvinna och hur det gör ont, man behöver titta på sin andning. Är andningen, håller jag andan eller andas ytligt, då tror mitt nervsystem att något farligt är på gång att hända. Mm. Och då ska jag inte fortsätta. Mm. Då ska jag invänta en lugn andning. Jag ska själv jobba med att bli lugn och få ner min stressreaktion. Mm. Och min partner behöver se, när jag är lugn i min andning, då kan det vara ett värde att försöka igen. Men så länge andningen är anspänd, då gör man saker mot kroppens vilja. Jag menar att man behöver liksom bölja med. Det betyder inte att man ska, alltså man behöver ändå vara där med mötet för att kunna lägga märke till det här. Så jag tycker också att man ska upp på hästen, men upp på hästen och kolla andningen. En lugn andning betyder ofta att du och ditt nervsystem känner sig tryggt. Då kan man få utforska och försöka. Men om man inte har det, då är det någonting som är skrämt. Och då måste man börja med rädslan först.
Nu tar jag nästa fråga. Vad har du för tips när sexlusten har försvunnit efter att man har varit i relation i många år fast man fortfarande älskar personen? Vill fortsätta leva ihop men känner att samlivet är så pass viktigt att det förstör relationen när vi inte längre har det?
Då skulle jag säga att den frågan låter som att det är en trygg relation. Och det trygga relationer behöver kopplat till sex är variation och nyheter. Och variation och nyheter kan ju betyda olika i olika relationer. Dels behöver man ju avsätta tid för att ha det här. Alltså om du bara tittar på många par säger att ja, men på semestern funkar alltid sexet. Okej, då har ni ett i grunden fungerande sexliv. Era kroppar gillar att vara nära varandra och ni tycker om att ägna åt de aktiviteterna. Mm. Sen lägger vi till lite vardag och ett stökigt kök och lite tider som ska passas och sånt. Så lägger sig det som en blöt filt över lusten.
Mm.
Så då tänker jag så här, vet man att man funkar på semestern, då behöver man se till att skapa sådana liknande omständigheter. Här kommer jag som en veckorevinspalt och säger, åk iväg på en hotellweekend. Men det har betydelse, om man är tryggt par, då ska man gå till sexaffärer eller leksaksaffärer eller man ska säga. Man kan åka iväg och få enskild tid. Man kan vinna på att kanske köpa nya underkläder eller vad det nu kan vara. Också titta på filmer, läsa böcker, lyssna på fantasier. Det finns ju ganska mycket poddar eller såna här appar nu med olika typer av inlästa fantasier. Så att man behöver liksom skapa variation och nyheter helt
man
enkelt.
Man måste jobba på det.
Man behöver anstränga
eller man behöver
sig.
Anstränga sig.
Ja. Och ibland kan det räcka med att man bara gör någon adrenalinaktivitet tillsammans. Jag och min man åkte ut till landet i helgen. Jag ska inte prata om vårt sexliv. Men,
Gud, jag tänkte, vad kommer nu?
Nej, men vi åkte ut till landet och då var det väldigt, väldigt stormigt. Och det gungade och allting blev plötsligt bara värsta äventyret. Och vi tittade på varandra och bara, shit vad spännande det känns ändå. Och ändå åkte vi till landet som vi gjort varenda helg i 20 år.
Ja.
Men bara för att vi gör någonting som avviker från det vardagliga kan vara bra för relationen. Även om det inte är sexuellt. Att se varandra i... Och vi kan ta den här frågan som är egentligen en Esther Perel som är en stor relationsguru i min värld. Hon har ställt frågan till sina par. Vad är det din partner gör eller vilka omständigheter råder när du är som allra mest attraherad och känner honom vill jag ha eller henne vill jag ha. Vad är det han eller hon gör då? Och då är ju svaret väldigt ofta att min partner är uppklädd. Ska iväg bort, göra någonting som den tycker om. Eller när jag ser min partner utöva en hobby. När min partner sover. När min partner är på väg till jobbet eller just kommer hem från jobbet. Alltså när vår partner inte är riktigt within reach, alltså inom räckhåll. Mm. Och verkar väldigt nöjd med livet. Då blir jag attraherad av partnern.
Mm.
Och det kan man använda sig av när man ska leta efter. Hur ska vi öka attraktionen i relationen? Ja, men åka och hälsa på din partner på jobbet och se hur skicklig partnern är på jobbet.
Mm.
Eller ta en lunch i arbetskläder om man nu tycker att arbetskläderna är piffiga. Jag älskar när min man sätter på sig motorsågskläder till exempel. Men sen finns, alltså, klä upp er för varandra, betrakta varandra på fest, se till att skapa lite avstånd.
Mm.
Man behöver avstånd för att åtrån ska växa. Du kan inte åtrå något som du redan har. Hänger ni med?
Kan man inte det?
Nej. Alltså det går, för att åtrå betyder vilja ha.
Mm, okay.
Så att du kan åtrå någon du har en relation med, men den behöver verka nöjd och lycklig utan dig.
Okay. Mm.
Då kommer du vilja dit.
Mm.
Vi är som allra mest attraherade av vår partner när de behöver oss minst. Men när vår partner är då, förstår du, då blir det ingen
Gud, då blir man bara
åtrå.
Trött.
Förstår du skillnaden mellan att ha och vilja ha?
Mm. Verkligen.
Åtrå handlar om att vilja ha. Mm. Och då behöver vi skapa omständigheter som gör att jag inte riktigt känner igen den jag har framför mig. För den vaknar plötsligt upp i en hotellsäng.
Mm.
Eller jag ser den på sitt jobb. Eller jag bevakar inte den på festen utan jag står och tittar på den när den står och pratar med någon annan på festen och tänker, tänk ändå att det där är min partner.
Mm.
Det är ett sätt att... Men det är trygga relationer. Mm. Sen om man har en otrygg relation där det verkligen handlar om, är det vi? Finns det där för mig? Då kanske man behöver leta på andra nivåer.
Mm. Ja, och på samma fråga då, om man inte känner det när man åker till den där hotellnatten, man är fortfarande inte intresserad, ska man skilja sig då?
Nej,
eller vad händer då?
Jag tänker att det är lättare att strunta i att odla sin sexlust än att odla sin sexlust. Så jag tänker att man behöver odla sin sexlust. Men jag tänker inte heller att man ska liksom... Man behöver träna på att vara nyfiken på sig själv och man behöver ta reda på vilka omständigheter brukar råda när jag är i kontakt med en lust. Mm. För jag tänker så här, och ibland känns det som att jag ska försöka sammanfatta 20 års erfarenhet och kunskap under några minuter, men så här, du ska ha din partner så här, hej, får jag använda dig för jag vill njuta en stund, inte, du är så jädra läcker att jag kan inte låta bli att äta dig. Det är helt olika sätt att se på det.
Mm.
Hänger du med?
Mm.
Det är liksom inte... Det är inte min partner som gör att jag har en sexlust. Jag har en sexlust och jag använder mig av min partner. Och min partner älskar att bli använd för min skull. Mm. Så jag behöver odla sexualiteten i mig själv. Mm. Jag vill vara en sexuell varelse. Inte en sexig person som den andra bara vill ha. Man ska ha sin egna sexualitet och bjuda in den andra att ta del av det. Mm. Och också hjälpa andra med sin sexualitet. Men det är inte så här, jag kan inte stå ut om jag inte får hoppa på dig nu för du är så attraktiv. Utan, det är det som är skillnaden. När vi inte känner varandra i början av en relation, då funkar ofta sexlivet. För vi gör ingenting annat än utforskar den andra.
Mm.
Och tänker på var vi ska ses, hur vi ska se ut, vad vi ska äta, vad vi ska göra. Alla våra tankar fokuserar kring den andra personen och det vi kan göra tillsammans.
Mm.
Har man levt länge, då tänker man väldigt sällan på sin partner. Och framförallt inte på njutningsfulla saker.
Mm.
Så man behöver liksom odla sexualiteten i sig själv och sen använda sin partner för att njuta av den.
Mm. Mm. Mm.
Och det i sig kan vara en helt sexuell. Det är lätt att, alltså många kvinnor kommer till mig för att de säger så här: jag känner inte mig själv sexuellt. Jag har insett nu att jag har haft sex för andras skull hela mitt liv. Mm. Det har inte varit dåligt sex och det har inte varit ett sex som jag känt mig tvingad att ha. Men jag har bara tänkt att man har det för man ska ha det.
Mm.
Och nu vill jag förstå vem är jag egentligen sexuellt. Och, och det händer väldigt ofta kvinnor, inte nödvändigtvis i klimakteriet, men när barnen flyttar hemifrån och de får mer tid över, då hittar de plötsligt krafter i sig själva som de är så här: wow!
Mm.
Eller det är så också en himlastormande förälskelse kan ge en in, gud, nu märker jag plötsligt att jag har ett kön, det har jag aldrig tänkt på. Jesus, vad
men vad ger du för råd när de ska försöka hitta sig själva då?
Ja, en del gör ju det i resan med mig. Vi försöker förstå vad, alltså,
om vi ska ge råd till lyssnarna här.
Ja,
nu,
så råd till lyssnarna är egentligen att du behöver bli medveten om dina sinnen. Vad händer i din kropp?
Mm.
Hur känns det att vara kissnödig? Hur känns det efter när du inte är kissnödig? Hur känns det när du har en hand på ditt sköte? Hur känns det när du inte har en hand på ditt sköte? Många har inte ens koll på hur det känns att vara kissnödig och bajsnödig, om jag ska vara ärlig.
Mm.
Så man behöver vara mycket mer uppmärksam på vad som faktiskt händer i våra kroppar. Och det kan man göra genom medveten närvaro, så mindfulness-träning, framförallt body scans. Och det ska man helst göra varje dag, för det är ju när kroppen förändrar sig som vi lägger märke till det.
Mm. Just det.
Och att verkligen, verkligen vara medveten om hur känns mitt kön när jag blir upphetsad. Jag kan ge en person i uppgift att läsa en novell eller en bok eller någonting sånt.
Mm.
Och vara otroligt uppmärksam på, händer det någonting i min kropp när jag läser det här?
Mm.
Alltså olika typer av medveten onani, medvetet självsex.
Mm.
Använd duschstrålen och var väldigt uppmärksam. När man är tonåring kan man ibland vara på jakt efter den här magiska orgasmen.
Mm.
Så man bara letar efter möjligheter att få en orgasm. Men ju äldre man blir, desto mer kan man lära sig att surfa på njutningsvågen.
Mm.
Det vill säga, oh, nu vart det skönt, alltså slutar jag ta bort det jag gör för att lugna ner mitt system för att sen påbörja igen. Och på så sätt så bygger man trappstegsmässigt upp en lust som blir mycket, mycket starkare och mycket, mycket tydligare i kroppen än jakten på orgasmen. Mm. Undvik orgasmer snarare, men ägna dig åt det som du brukar göra innan.
Mm. Fantastiskt bra tips.
Mm.
På tal om orgasmer så är det en person som har frågat att hon tycker att orgasmen har förändrats sedan hon fick barn. Finns det någon vetenskap kring det? Jag vet inte.
Nej, jag tänker att det är möjligen att det kanske har skett någonting i, alltså först skulle jag behöva fråga den personen, vad är det för typ av orgasm du beskriver?
Mm.
Är det en vaginal orgasm långt upp i livmodern eller är det en klitorisstimulerad orgasm? Mm. Orgasmen kan kännas på helt olika sätt. Jag har klienter som av en slump när de var små råkade upptäcka att om jag gör så här, då känner jag fyrverkerier i min kropp.
Mm.
Och så har de bara fortsatt att göra det. Och det är världens enklaste sätt. De kommer på bara några på bara några sekunder.
Mm.
Men de har ingen lustkänslor runt omkring. Och orgasmen i sig är inte en stor omvälvande upplevelse. Så jag skulle behöva fråga den här personen, vad är det för typ av orgasm du upplevde förut och hur tycker du de är nu? Det kan ju vara nerver i vävnaden som har förändrats i samband med förlossning, såklart.
Mm.
Men om personen upplever det starkare efter, så tycker inte jag att det låter konstigt, för att plötsligt har hon ju blivit väldigt medveten om sin kropp.
Mm.
Eller så kan det vara så att personen i fråga associerar en orgasm och en stark upphetsning är väldigt likt ångest.
Mm-hmm.
Och det kan vara så att om förlossningen var en skrämmande upplevelse, så kan det vara så att tolkningen av vad upphetsningen är istället tippar över och blir en rädsla. Och då blir orgasmen mycket mindre och mycket mer mekanisk. Okay. Förstår jag menar.
Helena, har du några fler frågor? Jag tycker att vi har gått igenom de mesta och tänker att vi ska börja avrunda.
Jag tycker vi har fått så mycket information och fakta. Det har varit fantastiskt intressant att lyssna på dig. Ja.
Roligt. Jätteintressant Malin. Och så viktigt. Så. Ja, men det tror jag också.
Jag är helt säker på. Jag hoppas att vi har fått med det vi hade tänkt. Vi ska. Vi kommer säkert komma på flera saker efteråt. Men då får vi väl höra oss igen.
Ja, för att pitcha lite. För att jag planerar att ha lite kurser framöver. Jag har alltid kurser för vårdpersonal. Men jag planerar också att ha en online-kurs, live-kurs. Som ska handla om att väcka intimiteten och sexualiteten till liv. Så man kan gå in på min hemsida. www.malindrevstam.se om man
jättebra.
Är intresserad.
Det pitchar vi för. Ja, nu. Gå in och titta där. Och jag tror att man hela livet skulle säkert, eller kan förändras och förbättras om man lär känna sin sexualitet och bli medveten om sin anknytning och liksom, det är så intressant. Gräva lite på djupet.
När kommer den här kursen gå då?
Jag har inte bestämt datum, utan jag har på min hemsida står det, är du intresserad, klicka i nyhetsbrevet så får man datum när jag har bestämt dem.
Jättebra.
Tack snälla Malin.
Ja, tusen tack själva. Malin.
Berätta om dig.
Tack. Hejdå. Hej.
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.